السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi talade i förra lektionen om de olika formerna av skratt och leende. Och vi nämnde också lite relaterat till att skämta och att skoja, vilket vi kommer att tala om idag också. Vi talade också om vikten av att rådfråga sina syskon i islam och viss etik som hör till. Författaren säger sen kapitel 130: Bab ifmu men ashara ala akhihi bighayri rushd. Kapitlet: synden av den som hänvisar sin broder till någonting dåligt. Synden av den som hänvisar sin broder till någonting dåligt. Och då nämner han hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: Men taqawwala alayhi ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Den som avsiktligt ljuger om mig, tillskriver mig någonting jag inte har sagt, kan förbereda sin plats i elden. Och den som ber sin broder om råd och hans broder sen hänvisar honom till någonting dåligt, så har han bedragit honom. Och den som får en fetwa utan grund eller som är felaktig, då är synden på den som gav fetwan. Denna hadith nämner Sheikh Albani att den är första meningen av hadithen är autentisk och slutet på hadithen är da'if. Taib. Första meningen på hadithen är autentisk, för den har stöd i andra hadither. Att den som avsiktligt ljuger om mig kan förbereda sin plats i elden. Den här hadithen är mutawatir. Vissa av ulema nämner att denna hadith har nämnts från mer än 60 stycken sahaba. Ni vet, ibland så berättas en hadith från en sahabi, två sahabi, tre sahabi. Men att en hadith berättas från upp till 60 sahaba är väldigt, väldigt ovanligt. Så det är en hadith som är mutawatir. Den har berättats från otroligt många källor. Och vad är det hadithen säger? Jo, den förbjuder oss från att ljuga. Och inte bara ljuga, att ljuga om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som är en av de största av kabair som finns. Som Imam al-Dhahabi nämner detta från en av de stora synderna i hans bok Al-Kabair, att ljuga om profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och att ljuga om profeten Muhammad alayhi salatu wassalam kan delas in i att medvetet ljuga, att hitta på hadither. Och det fanns vissa zanadiqa, vissa hycklare som i början, eller för länge sedan, började hitta på hadither som de då trodde skulle hjälpa islam. Eller vissa hycklare hittade på hadither för att förstöra islam. Men alhamdulillah så ahlul hadith avslöjade dessa människor, deras lögner och dessa falska hadither. Och skrev böcker om dessa påhittade och falska hadither. Wallillahi alhamd. Men dessa hadither finns tyvärr kvar i vissa böcker. Och vissa av Ahlul Bidda dras till dessa falska och påhittade hadither som kallas för al-hadith al-mawdu'a, al-makdhuba. De lugnaktiga och påhittade haditherna. Och det är haram i islam att berätta vidare sådana hadither. Det är haram i islam att berätta vidare påhittade hadither, att förlita sig på dem och att sprida dem bland folk. Taib. Varför säger jag det här för? Jo, för att det händer ibland att en person får på meddelande. Det kommer på mobilen. Någon säger profeten sa alayhi salatu wassalam, så skickar han en påhittad hadith. Vad är din skyldighet då? Du får absolut inte sprida vidare denna hadith. Du får inte agera på denna hadith. Du får inte säga att profeten har sagt detta. Vissa vad de gör. Ah, vilken fin hadith de skickar vidare. Hadithen. Fast den är kedib, den är lugn. Men då kanske någon säger, men hur ska jag veta att hadithen är påhittad? Om du inte vet hadithens källa, var den kommer ifrån. Det står ingen källa. Det står inte ens vilken bok den finns i. Sprid den inte vidare. Om det står att den finns i någon känd bok, Abi Dawud, Tirmidhi och så vidare, det står nummer eller någonting, du kan sprida hadithen vidare. Men om den låter konstig, det nämns ingen källa på hadithen, du har aldrig hört den förut, sprid den inte vidare. Hellre att du är säker än att du faller in i någonting förbjudet. Att du sprider saker som profeten Muhammad al-Islam inte har sagt. Ja. Och vi finner att många av Ahlul Bid'ah sprider mycket falska och påhittade hadither. Vilken är den sekten som har mest falska hadither? Rafida. Rafida, no, Shia. De är akdabun nas, de mest lugnaktiga människorna. De förnekar våra hadithböcker och har skrivit och hittat på egna hadithböcker. Som är bara lugn, nästan rakt igenom. Taib. Så har vi också Sofia, sufister. De har också mycket falska hadither. Och från sufisterna är också Jama'a Tabligh. De har sina böcker Fada'il al-A'mal, Fada'il al-Sahaba, Hayat al-Sahaba och så vidare. Som är fulla med påhittade hadither. Lugner. Och man ska absolut inte läsa dessa böcker. Utan som Salaf har sagt, dessa böcker ska brännas upp. De ska förstöras. För de, yani, vilseleder folk bort från islam. Ja. Och sen nämndes i hadithen, den delen som Sheikh Albani sa inte är autentisk, att den som hänvisar och rådger sin broder med någonting felaktigt har bedragit sin broder. Trots att det här tillägget är daif, så säger ulema att yani, grund, alltså, den har stöd, alltså dess betydelse är autentisk. Som vi sa i förra veckan, hadithen el-mustashar mu'taman, el-mustashar mu'taman, att den som rådfrågas är anförtrodd. Det är samma betydelse, att om någon ber dig om uppriktiga råd, så är det din skyldighet att du hänvisar honom till det bästa du vet. Att du tycker om för honom det du tycker om för dig själv. Taib. Och att du varnar honom för det som du vet är dåligt. Och om du inte har något råd, du säger affan broder, jag vet inte, fråga någon annan. Fråga honom eller och så vidare. Taib. Men om man, brodern kommer och ber om råd och du ger honom fel råd. Han ska göra business, du vet att den här businessen är på väg att krascha. Och du säger, ah, jättebra, investera alla dina pengar. Hallas, det är khain. Du har bedragit honom, eller hur? Du har svikit honom. Och det är, betydelsen av hadithen är autentisk. Och samma sak, att den som får en felaktig fatwa, då är synden på den som gav fatwa. Om en person är jahil. Och vänder sig till någon sheikh som är från Ahlul Bid'ah och talar utan bevis och vilseleder folk, så är synden på honom. Synden är på honom. Om folk inte vet bättre, de tror att han är en bra sheikh. De säger, ja sheikh, vi bor i Sverige, får vi köpa hus med ränta? Han säger, ja halal, det är okej. Okay. Vi bor, det är 2000-talet, ni bor i Europa. Man kan inte implementera islam. Det är darura, och så vidare. Och de tänker, ja halas, det är halal, ja. Så att då är synden på honom som ger fatwan. Om de här människorna inte vet bättre. Om de vet att den här sheikhen är dålig, han är okunnig, han vilseleder folk, då får de inte ens fråga honom. Men vissa människor är juhal, de vet inte bättre. De frågar vem som helst. Och nöjer sig med vilka svar. Eller de svaren som passar dem bäst. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 133. Bab el-mizah. El-mizah. Kapitlet att skämta, att skoja. Affon, det var inte alls det kommer senare. Bab, kapitel 131. Bab at-tahabu bainan nas. Kapitlet att muslimerna ska älska varandra, eller människorna ska älska varandra och vara enade. Och det här är en väldigt viktig egenskap av iman. Att muslimer ska älska varandra för Allahs skull. Kan ni något bevis på att det är från iman att älska sin broder för Allahs skull?
Den här hadithen om att ni inte är sanna troende
först ni älskar för er själva. Ahsant. Att ni är inte sanna troende tills ni älskar för varandra det ni älskar för er själva. Och det är den hadithen författaren kommer att nämna. Nam. Också hadithen att från de starkaste grenarna av iman är al-hubbu fillah och al-bughdu fillah. Att älska för Allahs skull och att hata för Allahs skull. Och andra hadither. Ja. Författaren nämner i detta kapitel hadith Abi Huraira radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qal walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tuslimu. Vid honom i vars hand min själ vilar så kommer ni inte gå in i Jannah tills ni blir muslimer. Och ni kommer inte vara sanna muslimer tills ni älskar varandra. Hatta tahabu. Wa afshu salama tahabu. Och sprid salam bland er, för då kommer ni att älska varandra. Wa iyyakum wal bughdha. Och jag varnar er för att hata varandra. Fa innahal haliqa. För det är det som rakar bort. Och så sa profeten, jag säger inte att det rakar bort håret, utan det rakar bort och förgör religionen. Och Sheikh Albani nämner att den här hadithen är hasan eller ghayrihi. Ja. Och hadithen har ju en liknande riwaya i Sahih Muslim. Där han säger ungefär likadant att ni kommer inte gå in i Jannah tills ni är troende. Ska jag inte berätta för någonting som gör att ni kommer att älska varandra mera och så vidare. Och här säger profeten al-Islam, ni kommer inte gå in i Jannah tills ni blir muslimer. Hatta tuslimu. Och det är nästan en i samma betydelse. Att vara troende och att vara muslim. Så hadithen bevisar att en kafir aldrig kommer att gå in i Jannah. En kafir kommer inte gå in i Jannah. Utan endast muslimer kommer att gå in i paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala nämner också i Koranen att kuffar inte kommer att gå in i Jannah. Och Allah nämner en liknelse. Att det är lika omöjligt för kuffar att gå in i Jannah som det är för vad? Kamelen att gå. Som det är för kamelen att gå igenom nålsögat. När du stoppar in tråden i en nål, synål, det här lilla hålet. Kan man stoppa in en kamel där? Kan man det? Nej. Lika omöjligt är det för en kafir att gå in i paradiset. Så vill man in i Jannah så måste man först bli muslim. Och sen så säger Rasul alaihissalam att ni kommer inte vara sanna muslimer tills ni älskar varandra. Ni kommer inte vara sanna muslimer tills ni älskar varandra. Och så säger han, sprid salam bland er, för då kommer ni att älska varandra. Mashallah. Här finner vi att älska sina bröder är en egenskap av iman. Och vi finner också att profeten alaihissalam hänvisar oss till någonting som gör att vi kommer att älska våra syskon i islam. Och det är att sprida salam bland oss. Och här säger ulema att sprida salam, att ge mycket salam till folk. Att ha det som vana att hälsa på folk. De man känner och de man inte känner. Ala man arafta och ala man la ta'arif. Som det nämndes i hadithen. Att du hälsar på de du känner och de du inte känner. För från domedagens tecken är att salam kommer vara endast på de man känner. Yani, man ger inte salam till folk man inte känner. Och det är fel. Utan i islam man hälsar på alla muslimer. Så länge personen är en muslim. Han är inte någon konstig, tillhör någon avvikande sex som är kafir eller någonting. Eller han är inte mobbad det som man ska bojkotta. Han är muslim. Så hälsa på honom. Även om du känner honom. Du ser en man med kufi eller någonting skägg. Du vet han är muslim. Assalamu alaikum. En syster ser en annan syster med hijab. Assalamu alaikum. Det är gratis, eller hur? Tar inte energi. Hur mycket hasanat får man?
10.
Om du säger assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 10. Wa rahmatullah 20 wa barakatuh 30. Mashallah. Och det leder till kärlek mellan muslimerna. Så det är någonting väldigt stort. Yani det bygger, stärker banden mellan muslimer. Om du går förbi en muslim och han ser att du inte hälsar på honom, han tänker yani det blir nufra, det blir, vad säger man? Yani som så avsky mellan er. Att han gillar inte mig, han vill inte hälsa på mig, han kanske gör takfir på mig eller någonting. Han kanske tillhör någon konstig sekt. Eller... Det blir så här nuffra. Förstår ni? Avstånd mellan muslimerna. Till skillnad från när man säger salam, så tar man bort det här. Att khalas, oh, han är min broder, han hälsar på mig. Eller hur? Och vi nämnde den här liknelsen förut, att när du tog gå på natten, tomt, öde, kolsvart, och du ser någon person komma med luva, och du blir rädd, du vet. Och sen du är rädd, oh, han kanske är värsta kriminell, han ska råna med allting. Så hör du han säga, assalamu alaikum. Khalas. Är du rädd? Rädslan är helt borta, eller hur? Ska han säga assalamu alaikum och sen råna dig? Nej. Det är khalas. Han säger assalamu alaikum, mashallah, khalas. Jag litar på honom, eller hur? Så att ta bort den här yani, nuffra som kan finnas mellan muslimer. Ja. Och sen så varnade profeten alaihi sallam från el-Bagda, att man hatar varandra. Han varnade från att man hatar varandra, vilket är motsatsen till att älska varandra. Och han sa att det förstör religionen. Det förstör och utplånar religionen. Varför? För om muslimer älskar varandra. Och att älska sin broder är någonting som kommer från hjärtat, eller hur? Mina amal al-qulub. Kärlek är från hjärtats gärningar. Om du älskar en muslim, så betyder det att du också älskar gott för honom. Du tycker om för honom det goda som du tycker om för dig själv. Och du önskar att han skonas från ondska som du önskar att du skonas från ondska. Eller hur? Och om man älskar gott för en broder, så kommer man också se till att han får gott, så gott man kan. Och man kommer försöka skydda honom så gott man kan. Och älskar man sin broder, så avundas man inte sin broder. Man hatar inte sin broder och så vidare. Och det leder till en sammanhållning och styrka bland muslimerna. Men hatar muslimerna varandra, vad händer? Vi kommer inte önska gott för varandra. Vi kommer inte bry oss om våra bröder skadas, för vi hatar dem ändå. Vi kommer inte försöka hjälpa dem. Vi kommer inte stötta dem. De är fattiga. Vi kommer inte ge någonting till dem. Och så vidare. Vi kommer att avundas dem. Det leder bara till ondska och splittring. Och det förstör den muslimska umma. Att muslimerna hatar varandra. Som profeten al-Islam nämnde i den här hadith, att det förstör religionen. Det förstör religionen. Ja. Sen så säger författaren Bab al-Ulfa. Kapitlet om enighet. Kapitlet om sammanhållning och enighet. Och där nämner han en athar. Och som jag sa, vi hoppar över det som är da'if i den här boken. Och tar bara det som är sahih. Han nämner en athar från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att al-ni'amu tukfaru. Wal-rahimu tuqta'u. Walam nara mithla taqarubul qulub. Nej. Här så säger Ibn Abbas, folk nekar välsignelser, eller folk är otacksamma till gåvor. Folk bryter släktbanden, men jag har inte sett någonting så som att folks hjärtan är enade. Folk är otacksamma till gåvor, folk bryter släktbanden, men jag har inte sett någonting som att folks hjärtan är enade. Och det lades till i en annan riwaya i Mustadrak al-Hakim. Att han fortsatte, han sa, jag har inte sett någonting som att folks hjärtan är enade. Och om Allah har enat mellan våra hjärtan, eller om Allah har enat mellan folks hjärtan, så finns det ingenting som kan skaka om det. Och sen så läste han Allahs uttalande. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Så här nämner Ibn Abbas radiyallahu anhuma att folk är otacksamma till de gåvor de har fått. Folk är otacksamma till de gåvor de har fått. Och det kan betyda att folk är otacksamma mot Allah, eller att folk är otacksamma mot varandra. Och tyvärr så är många av människor otacksamma. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qalilu min ibadi shakur, hakada. Att få av mina tjänare är tacksamma. De flesta människor på jorden är otacksamma. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Att Allah har givit er allt som ni behöver. Om ni försöker räkna Allahs gåvor kommer ni inte klara av det. Men människan är orättvis och otacksam. Orättvis och otacksam. Subhanallah. Så mycket gott man har fått. Som Ibn Qayyim nämner, gåvor. Som vi kan se, som vi vet om. Tackar vi inte Allah för. Och sen finns det gåvor som vi inte ens vet om. Subhanallah. Så man ska ständigt vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. För är man tacksam så kommer man att få mera. Och ens gåvor kommer också att bestå. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah ropade ut. Er herre ropade ut att om ni är tacksamma så kommer jag att öka er och jag kommer att ge er mera. Eller أَزِيدَنَّكُمْ. Jag kommer att ge er mera. Så är man tacksam så säger ulema att Allah har här lovat att du kommer att få mera. Och det kan också betyda att det goda du har fått kommer att bestå. För är man otacksam så kanske man kommer att förlora det goda man har fått. Och profeten alaihissalam brukade söka skydd hos Allah azza wa jalla från att förlora hans gåvor. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ. Han sökte skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från att förlora de goda saker han har fått. För wallahi plötsligt, det kan gå på en sekund och allting du har byggt upp kommer att förfalla. Eller hur? Har inte miljonärer blivit fattiga på sekunder? Eller hur? Har inte vackra människor förlorat sin skönhet på sekunder? Starka människor förlorat sin styrka? Och så vidare. Så att man ber Allah subhanahu wa ta'ala om att bevara det goda man har fått. Och tackar Allah subhanahu wa ta'ala hela tiden för det goda man har fått. Hela tiden, alhamdulillah, ska man säga, för det goda man har fått. Och alltid uppskatta det man har. Och tänka på att det finns folk som har det så mycket, mycket mindre än vad du har. Så alhamdulillah, vi har så mycket khair. Och sen säger Ibn Abbas att folk bryter också släktbanden. Inte för att det är någonting som man ska göra, men det är någonting som vissa människor gör. Men sen säger han att jag har inte sett någonting som liknar den här enigheten mellan folks hjärtan. Taqarub al-qulub. Att människornas hjärtan är enade. Och så säger han att om Allah har enat mellan människornas hjärtan så finns det ingenting som kan lösa upp det eller skaka om det. Subhanallah. Och det här är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala att han enar mellan folk. Som Allah subhanahu wa ta'ala också nämner i surat Ala Imran. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Minns Allahs ni'ma mot er. Då ni var splittrade, ni var fiender och Allah enade era hjärtan. Och ni blev med hans ni'ma bröder. Subhanallah. Så att det är en ni'ma från Allah att han enar mellan folks hjärtan. Och det här är någonting väldigt stort. Och som han läste också versen från surat Al-Anfal. Att Allah enade mellan sahabas hjärtan. Om du hade någon hade spenderat allt på jorden för att ena mellan deras hjärtan, så hade de inte gjort det. De hade inte lyckats om Allah inte hade enat mellan deras hjärtan. Subhanallah. Det är något som inte går att köpa för pengar. Folk krigade generationer mot varandra innan islam kom. Och sen subhanallah, största fiender blev närmsta vänner. Blev bröder för Allahs skull. Så att det här är från Allah subhanallah. Ni'ma. Och därför är en islam en religion som uppmanar till al-ulfa, wal-ishtima, wal-jama'a. Att man är enade. Man är tillsammans. Och man ska inte vara splittrade. Profeten a.s. han sa al-jama'atu rahma wal-furqatu adab. Att vara enade är en rahma från Allah. Och att vara splittrade är ett straff. Är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Så muslimerna ska vara enade. En väldigt, väldigt vacker egenskap som muslimerna har. Att Allah Azza wa Jal har enat mellan de troendes hjärtan. Och här nämner ulema i förklaringen på denna athar. Att släktskap, som vi nämnde innan, att folk bryter släktskapen. Släktskapen kan hålla samman med hjälp av kärlek. Taib. Men, som han alla, folk kan hålla tillsammans med hjälp av al-ulfa och al-mawadda utan släktskap. Släktingar kan splittras. Eller hur? Men folk som inte har någon form av släkt med varandra kan vara enade. Som hopgjutna. Och ingenting kan splittra mellan dem. För alla har enat mellan dem. Förstår ni? Vikten här av att den här enigheten för Allahs skull. Och sen är det också viktigt att poängtera att enighet ska vara enighet på sanningen. Inte bara enighet på grund av en hizb, politik, nationalitet, hudfärg, tillhörighet, utan det som enar oss är Koranen och sunnan och det salaf var på. Vår aqida, vår tawhid. Det är det vi ska enas på. Enas på sanningen. Med ett ord. Att enas på al-haq. Det är det som enar muslimerna. Till skillnad från bid'a som splittrar muslimerna. Nah. Sen säger författaren Bab al-mizah och al-muzah. Kapitlet att skämta. Kapitlet att skämta. Att skoja. Och här säger Sheikh Abd al-Razak al-Badr att det finns ett samband mellan detta kapitel och förra. Att vi ska vara enade och att skämta med varandra, att skoja med varandra är något som kan leda till enighet. Än att vara glad, att le och att ibland skoja med varandra. Det mjukar upp igen i stämningen mellan oss och får oss att känna avslappnade och glada med varandra. Vilket leder till enighet. Taib. Och att skämta är någonting som kan vara till och med kan vara sunna om man har rätt avsikt. Taib. Och folk är två extremer kan man säga. Det finns de som skämtar för mycket hela tiden, de skojar och skämtar om allting. Och så finns det de som är jättehårda och stränga och skämtar och skojar aldrig. Han är järn, han är sten, eller hur? Ja. Helt ansiktet, han ler aldrig och så vidare. Och båda är fel. Båda är fel. Utan man ska vara i mitten, medelvägen. Som vi nämnde i förra lektionen, att ens skämt ska vara i proportioner som saltet i maten. Mat utan salt är tråkig, eller hur? Ja. Det är kompisar som inte är roliga är också tråkiga. Mat med för mycket salt är oätbar. Men för mycket skämt är också fel. Du ska vara wasat. Och här är också en annan viktig punkt. Och det är att när man skojar så ska det vara inom islams ramar. Det man säger ska vara haq, det ska vara sant. Man får inte ljuga. Man får inte ljuga för att skoja. Man får inte heller reta folk och kränka folk. Många tänker så här, men jag ska skoja med min kompis. Och jag skojar om hans land, jag skojar om hans utseende, jag skojar om hans mamma eller någonting. Ska han bli glad för mig? Ska han komma närmare mitt hjärta? Nej. Det här är fel. Det är haram. Inte tillåtet i islam. Så att man skojar inom islams ramar med någonting som är tillåtet. Det man säger ska vara sant. Och de lärde nämner också att det ska inte heller vara för mycket. Om man skojar för mycket, vad händer då? Man slösar bort sin tid. Man får ett hårt hjärta, som vi nämnde förra lektionen. Och personen förlorar också sin heiba. Han förlorar sin status och respekt. Och det här nämnde vi också, eller hur? Att den som ständigt skämtar, kommer du ta honom på allvar? Han är en skojare, eller hur? Han är en clown. Taib. Så att man ska inte heller vara den personen som ständigt skojar. Utan, som vi sa, lagom. Nah. Och här nämner författaren då ett antal hadither och athar. Han nämner hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att profeten alaihissalam var ute på resa med några av sina fruar. Och med dem hade de Umm Sulaym radiyallahu anhum ajma'in. Och då så sa profeten alaihissalam: Ya Anjasha, ruwaydan sawquka aw sawqaka bil qawarir. Ja, Anjasha, ta det lugnt med de känsliga glasen. Och sen sa Abu Qilaba, som berättar denna hadith, att profeten al-Islam sa vissa ord som folk idag inte skulle acceptera. Eller folk skulle klandra mig om jag hade sagt, eller man skulle klandras om man sa dessa ord. Då profeten sa, ta det lugnt med de känsliga glasen. Vad var det som hände här? Profeten alaihissalam var ute på en resa. De red på kameler. Männen red och kvinnorna red. Och profeten alaihissalam hade med sig en man som hette Anjasha. Anjasha var profetens maula alaihissalam. Han var profetens tjänare. Och det sägs att Anjasha var Habashiyun. Han var från Habasha. Och att hans kunja var Abu Maria. Och Anjasha hade väldigt vacker röst. Jättevacker röst. Och när de red så brukade han göra det som kallas för al-hida. Typ som en form av poesi. Poesi, sångaktig liknande. För att kamelerna skulle rida snabbare. Kamelerna gjorde så. När han liksom sjöng eller gjorde poesi. Så red kamelerna snabbare. Så vad händer? Det har nämnts, alltså denna hadith har förklarats av andra hadither, att han gärna sjöng eller liksom gjorde den här poesin så att kvinnornas kameler red jättesnabbt. Och då så säger profeten en rifkan, ta det lugnt med al-qawarir, dessa känsliga glas, eller vad man kan säga också kristallglas. Ta det lugnt, var mjuk med glasen. Innan han beskriver kvinnorna som att de är glas. Att de är känsliga. De kan lätt gå sönder. Taib. Så att ni tar det lugnt så att kamelen inte rider för snabbt och de ramlar av kamelen och skadar sig. Så här, mashallah, finner vi också profetens balagha, alaihi salam. Han kunde ha sagt, Anjasha, ta det lugnt med kvinnorna. Men när han säger ta det lugnt med kristallglasen så har det en extra betydelse. Direkt när du hör kristallglas, skära glas, så tänker du på att oj, de är känsliga. De kan lätt gå sönder, eller hur? Till skillnad från ta det lugnt med kvinnorna. Så istället för att säga kvinnorna sa han kristallglasen. Ja, ni tar det lugnt med dem. Då får man direkt den här bilden i huvudet av att oj, de är känsliga. De kan lätt gå sönder. Taib. Och här finns det en lärdom. Och det är att profeten alaihissalam här uppmanar männen till att vara mjuka mot kvinnorna. Att kvinnorna är känsliga. De kan lätt gå sönder. De kan krascha. De kan lätt skadas. De skadas lättare än männen. Och de är oftast känsligare än männen. Eller hur? Att till en man kan du säga massa saker som han bryr sig inte. Men säger du samma sak till en kvinna, kanske hon blir jätteledsen. Och det här kanske ni har märkt. Att kvinnor är känsligare och tar åt sig lättare. Och kanske hakar upp sig på vissa saker och så vidare. Så man ska vara mjuk mot kvinnorna. På samma sätt som du behandlar ett glas på ett försiktigt sätt. Ska du också vara försiktig med kvinnorna. Det finns också en annan hadith som just nämner det här och talar om kvinnans svaghet. Kommer ni ihåg vilken hadith?
Att kvinnan är typ som...
Nej, som revbenet. Ja. Ahsan. No. Att hon är som revbenet. Om du försöker att rätta ut henne så kommer du knäcka henne. Hon är som hon är. Och det får man leva med. Så det är också ett fint råd till männen. Att tänka på. Att man kan inte vara för hård mot kvinnan. Du kan inte behandla henne som din broder. Utan att kvinnor är känsligare. Man får använda kanske andra ordval och så vidare. Tänka på vad man säger. Och när det också kommer till bemötande och beteende. Och författaren nämner denna hadith under kapitlet om att skämta. Och det är det som att Bukhari använder detta som ett bevis på att använda ordet kristallglas istället för kvinna är ett sätt att mjuka upp språket på. Att göra språket roligare. Vackrare kan man också säga. Sen så berättar författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu där han säger att de sa, ja Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ja Rasulullah, du skojar med oss. Qala inni la aqulu illa haqqa. Och då så sa han, jag säger bara det som är sant. Yani sahaba sa till profeten alaihi wasallam, du skojar med oss. Det händer ibland att du skämtar med oss. Och då så sa han typ ja, han bekräftar. Men det jag säger är bara sant. Yani jag skojar inte och ljuger. Utan om jag skojar så är det jag säger sant. Exempel. Kvinnan som kom, ja Rasulullah, kommer en gammal tant som jag går in i paradiset. Ni känner till hadithen. Hon säger, Rasulullah, kommer en gammal tant som jag går in i paradiset. Han sa nej. Så hon blev lite ledsen. Så sa han, alla som går in i Jannah, alla kvinnor som går in i Jannah kommer vara unga. Inna ansha'na hunna insha'a. Att Allah kommer skapa dem på nytt. Urban atrabe. Yani de kommer vara jämnåriga, 33 år. Vackraste kvinnorna. Så ingen gammal kvinna kommer gå in i Jannah. Utan hon kommer att bli ung. Så att inte bara att han skojar, utan det är också lärorikt. Hon lär sig någonting. Om hur saker och ting kommer att vara i nästa liv. Men det han sa var sant. Förstår ni? Och författaren kommer nämna till hadith också. Som då tyder på detta. Så det här är jätteviktigt. Att när man skojar och när man skämtar, så ska det vara att man talar sanning. Man får inte ljuga. Och det är jätteviktigt. Qaddar Allah. Imorgon. Vad är det för datum imorgon?
1 april.
Och vad gör folk då? Folk ljuger. De tror att det är halal att ljuga. Tyvärr vissa muslimer. Kuffar, khali wali. De har sin egen religion. Men vi vet att det är haram att ljuga. Men vissa tror att det är okej. Okay. Det är 1 april. Vi skojar bara. Vi skämtar bara. Och man ljuger till folk. Säger att det här kommer hända, det här har hänt och så vidare. Ja, det var inte sant. Det är inte halal i islam. Vi nämnde förra veckan hur profeten Muhammad alaihissalam varnade för detta. Han nämnde straffet, eller han nämnde synden av dem som ljuger för att få folk att skratta. Kommer ni ihåg det? Hadithen. Vad sa profeten alaihissalam? Vad sa han? Wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. En wail till honom. Wail, det är straff. Vem är Rasulullah? Han som ljuger för att få folk att skratta. Inte halal. Och sen, han nämnde han straffet. Och en annan hadith nämnde han belöningen. Då sa han, jag kan garantera ett hus i det mellersta paradiset till den som låter bli att ljuga. Den som låter bli att ljuga även om han vill få folk att skratta. Så det här med roliga skämt och jag skojar bara brorsan och så vidare. Det är inte halal i islam. Det är inte halal. Men subhanallah, ajaib. Nu, du ser till och med, vad heter det, stand-up komiker som säger att de är muslim. Hela kan gå ut och ljuga. Ajib, eller hur? Subhanallah. Som profeten sa, ni kommer att följa vägen av de som levde före er. Steg för steg. Allah måste. Och sen det har gått till överdrift. Du ser på de här vissa engelska föreläsare. Han är den roligaste sheikhen. Han skojar hela tiden. Funny shuyukh. Har ni sett det? Och de skojar och ljuger och säger opassande saker. Subhanallah. Allah musta'an. Vad är det här för någonting? Är det så man ska vara? När man gör da'wa? Man ska lyssna på den roligaste sheikhen? Nej, det är överdrift också. Allah musta'an. Sen så nämner författaren en väldigt vacker athar från Bakr ibn Abdillah, som sa att sahaba radiyallahu anhum brukade kasta vattenmelonskal på varandra. فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقِ كَانُهُمُ الرِّجَالِ. Men när det kom till kritan, då var det de som var männen. Mashallah. En väldigt vacker athar som Sheikh Albani nämner att den är sahih. Yani sahaba radiyallahu anhum kunde skämta med varandra. Tal. Och också med gärningar. Att man gör saker som är roliga. Som till exempel ibland satt de och åt vattenmelon. Och när det blir skal över så kastar de på varandra. Fram och tillbaka. De har kul. Yani subhanallah. Men när det kom till allvaret, då var de allvarliga. Jihad, salah, da'wa, khalas. De var kanuhumur rijal. De var männen. Khalas, då lämnar vi skoj åt sidan. Att de kan ha den här balansen att man kan vara seriös, allvarlig, och man kan också ha en tid där man är avslappnad och skojar med varandra. Förstår ni? Så mashallah, en väldigt vacker athar som också visar att sahaba kunde vara på det här avslappnade sättet att de skojar med varandra. De sitter och kastar yani melonskal på varandra. Som idag till exempel man kuddkrig eller man kastar någonting på varandra. Kottkrig i skogen eller någonting. Ja, det är halal. Om personen är med på det självklart. Inte att du går fram till en kompis och kastar melon på honom och han vet ingenting och han blir jättearg. Nej, utan att yani båda är med på det. Då är det okej. Okay. Här säger Sheikh Abdurrazak i förklaringen. Han säger, kolla här på sahaba radiyallahu anhu. Yani de kunde sitta och skoja med varandra. Men när det kom till allvarligt, då var de allvarliga. Idag finner vi folk som sitter och skojar. Hela deras liv är skämt. Skoj och ha kul. Allting, spel och tv och film och snacka skit och ljuga och smuts, allting. Men när det kommer till al-haqa'iq, när det ska bli allvarligt, då finner du inte att de är rujal, utan de fortsätter att skoja. De sitter och skojar och skämtar och spelar och sen det är salah, de sitter kvar. Någon behöver hjälp, någon ska göra da'wah, de sitter kvar. Ja, hela deras liv är bara skämt och skoj. Och det är fel. Utan en person ska ha balans. När det kommer till att vara seriös, ska man vara seriös. Då ska man vara rajul, en rujula. Man ska ha yani det här stora ansvaret då. Sen så nämner också författaren en till hadith från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att en man kom till profeten alayhi salatu wasalam och han frågade efter en kamel att rida på. Mannen frågade efter en kamel att rida på. Och då så sa profeten alayhi salam, du ska få rida på en kamel som är barn till en honkamel. Du ska få rida på en kamel som är barn till en naqa, till en honkamel. Och då så sa mannen, vad ska jag göra med ett barn? Vad ska jag göra med ett föl, ett barn till en honkamel? Och då så sa profeten alayhi salam, yani är inte alla kameler barn till honkameler? Yani, han skojade med honom. Att mannen trodde han skulle få rida på ett litet föl som var nyfött. Och så, vad ska jag göra med det? Jag kan inte rida på den. Så säger han, nej, alla kameler kommer från en honkamel. Även de som är stora och flera år gamla, de kommer också från en honkamel. Så han skojade med honom, men det han sa var sant. Eller hur? Det han sa var sant. Vi tar en till hadith innan vi avrundar. Kapitel 124. Bab al-miza' ma'a sabi. Kapitlet att skoja med barn. Kapitlet att skoja med barn. Här berättar också Anas radiyallahu anhu. Och han säger att kan en nabi alayhi salatu wasalam la yukhalituna. Han brukade beblanda sig med oss. Så pass att han till och med sa till min lillebror, ya Abu Umayr ma fa'ala an-Nughayr. Och Abu Umayr, vad har hänt med an-Nughayr, den lilla fågeln? Den här hadithen finns också i Sahih Bukhari och det finns en längre berättelse bakom denna hadith att profeten alltså gick och besökte en kvinna och han gjorde salah hemma hos henne och så vidare. Och att han på vägen dit såg den här pojken som var ledsen. Den här pojken var lillebror till Anas ibn Malik på mammans sida. Och han var jätteliten, han hade en fågel i en bur. Och det sägs att den här fågeln, Nureyr, har röd näbb. Alltså form av papegoja kanske. En fågel som pojken tyckte om jättemycket i buren som han lekte med. Så subhanallah, den här fågeln hade dött. Så pojken var jätteledsen över att hans fågel hade dött. Så profeten alaihissalam, när han gick förbi honom och såg att pojken var ledsen, så ville han trösta honom och skoja med honom. Han säger, Abu Umayr, pappa till Umayr, vad har hänt med an-Nughayr? Det rimmar. Och på arabiska när man kallar någon för så här kunya, smeknamn, och man också använder tasrir, att man gör någonting litet, så låter det väldigt vackert. Så han skojar med pojken. Det var hänt med den lilla fågeln. Abba Meir, vad har hänt med lilla fågeln? För att trösta pojken och pojken ska bli glad. Så det här bevisar också att man kan skoja med barn. Inte bara att man kan skoja med vuxna utan också med barn. Och det visar också profetens ödmjukhet, alaihissalam, och tawadu. Inte att han gick förbi och sa, barn, vem bryr sig om barn, låt dem gråta. Nej, utan som vi nämnde i hadithen i söndags, kommer ni ihåg den? Leisa minna, han är inte från oss. Den som inte har rahma mot de små, respekterar de äldre och känner till de lärda status. Man ska ha rahma mot barn. Du ser ett barn gråta, trösta barnet, ge barnet någonting, få barnet att skratta. Prata med barnet. Var inte iskall. Eller hur? Skoja med barnet. Och det här visar profeten Alisa att han har goda akhlaq. Att han brydde sig om folk. Brydde sig om till och med barnen. Han brukade hälsa på barnen. Och skoja med barnen. Den här hadithen är faktiskt ganska intressant. Om man kollar i förklaringen på Sahih Bukhari, Fathul Bari, så nämner de lärda att det fanns vissa ahlul bidah som kritiserade ahlul hadith, en ahlul sunnah. Och de sa, ni är sysselsatta med hadither som det inte finns någon nytta i. Ni pratar om hadither, om saker som profeten har gjort, alaihi salam, som det inte finns någon fa'ida i. Det finns inga bestämmelser. Ni bara berättar en massa saker. Ni slösar er tid. Bi'samaqalu. Vilket ont. Vilken ont sak de sa. Så mashallah, ahli sunna och al-jama'a eller ahli al-hadith tillbakavisade deras falska påståenden. En av de lärda som heter Tabari, han skrev en hel bok om denna hadith. Och där nämnde han 60 stycken lärdomar, islamiska bestämmelser som vi kan ta från den här berättelsen. 60 stycken, mashallah. Som vi lär oss från denna berättelse. Och från några av de bestämmelser är att till exempel, man kan ge kunja till barn. Man kan ge barn en kunja. Ni vet vad kunja är för någonting. Att du säger Abu eller till en flicka. Abu Mohammed, Mohammed. Ett smeknamn. Pappa till, mamma till. Att man kan ge det till och med till barn. Ett litet barn. Kan du kalla för Abu och sen någonting. Taib. Man kan också ta lärdomen av att man kan ha ett smeknamn, pappa. Man är pappa till någonting fast man inte ens har ett barn. Du kan heta Abu Mohammed fast du inte ens har ett barn. Det är okej i islam. Det lär vi oss av denna hadith. Umayr hade inga barn. Taib. Och det är till och med sunna. Många, eller typ alla sahaba hade en kunja. Abu Huraira hade ingen son som hette Huraira. Aisha hette Abdillah. Hon hade ingen son som hette Abdullahi. Hon hade inga barn alls. Så att det är okej i islam. Vad lär vi oss också av denna hadith? Det vi sa, profetens tawadu och ödmjukhet. Prata med barn. Trösta barn. Vi lär oss också av hadithen att det är halal i islam att ha husdjur. Det är halal att ha husdjur. Att man får ha fåglar i bur. Om man tar hand om dem. Ett annat bevis på det är hadithen om kvinnan och katten. Kvinnan som hade en katt. Och profeten alaihissalam sa att hon är i elden. Hon hade en katt som hon varken matade eller lät gå ut och jaga. Hon låste in den och lät den svälta. Så hon går till elden. Problemet var inte att hon hade en katt hemma. Det är halal. Problemet var att hon inte gav den mat och lät den inte jaga. Så att det är tillåtet i islam att ha husdjur. En annan fäida. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att köpa leksaker åt barn. Hur? Vad tror ni pojken fick fågeln ifrån? Hans föräldrar måste ha köpt den, eller hur? Så att det är också en färg där man kan ta från hadithen. Och det finns många, många lärdomar. I alla fall i denna, mashallah, mycket vackra hadith. En annan lärdom är också då Anas sa Kana nabiyu alayhi sallallahu alayhi sallam la yukhalituna. Profeten alayhi sallallahu alayhi sallam brukade beblanda sig med oss. Yani han var en person som var en man av folket. Han gick med folket, han satt med folket, han umgicks med folket. Han var inte inlåst i sitt hus eller satt på en tron i moskén och sa jag är bäst. Utan han, mashallah, var ödmjuk och beblandade sig med folket. En mukhalata. Vilket också är en viktig egenskap hos muslimer. Att man beblandar sig med folk. Man är inte tillbaka dragen och gömmer sig från människor. Man umgås inte med någon. Det är fel. Utan när ulema har talat om att man inte ska blanda sig för mycket med folk. Då säger de, man ska inte beblanda sig med folk som skadar din din. Som Abdullah ibn Mas'ud sa. Att beblanda dig med folk så länge det inte skadar din religion. Men umgås inte med dåliga människor som sänker din iman. Men om du umgås med folk som du ger nytta, din iman är lika stark och så vidare, så mashallah, det är någonting bra. Även om folk har vissa brister. Profeten alaihissalam, han sa att den troende som blandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den troende som inte blandar sig med folk och inte har tålamod med deras brister. Hur ska vi kunna göra da'a på folk? Om vi inte umgås med folk. Om vi inte pratar med folk. Hur ska vi kunna sprida islam? Hur ska vi kunna sprida salafia? Om vi bara håller oss för oss själva. Man måste kunna umgås med folk. Jag säger inte att man ska sitta med ahlul bidda. Men vi talar om al-awam, al-juhal. Folk som inte vet någonting. Man måste gärna kunna vara öppen mot folk. Sprida det goda som man har. Mashallah. Och en till mycket fin lärdom som vi också tar från den här hadith som Sheikh Abdurrazak nämner. Är att hadithen bevisar också vikten av att vara snäll mot barn. Att vara god mot barn. Att vi måste också vinna barnens hjärtan. Och speciellt ulema och folket av kunskap, de som gör da'wa. Ja, ni stäng inte ute barnen. Var inte hård och sträng mot barnen. Här profeten Aysan vinner Abu Umayyirs hjärta. Och får honom att tycka om profeten Muhammed, eller hur? När han visar att han bryr sig om mig. Man känner en liten pojke och den här mannen, han är bäst i världen, Allahs profet. Han bryr sig om mig. Samma sak kanske barn här, de tycker att mashallah, den här killen, han är värsta sheikhen och han går och pratar med oss, han bryr sig om oss, han lär oss islam. Förstår ni? Han är glad, han hälsar på oss och så vidare. De får en bra bild av islam. När de blir vuxna och tänker mashallah, den här sheikhen, den här killen som var praktiserande, han var jättebra mot mig. Eller hur? Till skillnad från om vi är hårda och stränga mot barnen. Går och skriker på barnen, hälsar inte på barnen, stick din snorunge och så vidare. Yani, vad ska han få för bild av dig i framtiden? Eller hur? Det är viktigt att vinna barnens hjärta. Att de tänker att de här religiösa människorna, de är bäst. De är generösa, de är ärliga, de bryr sig, de hjälper och så vidare. Så tänk på det. Att man försöker att vinna folks hjärtan. Det är en mycket viktig egenskap när det kommer till da'wa. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.